Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Varmt välkommen till Dansmusikpodden. Jag heter Mats. Var ska jag börja? Jo, jag börjar med att bara tacka er som är patrons och tipsa er andra om att bli patron och få ta del av massa exklusiva härligheter och supporta oss på patreon.com/dansmusikpodden. Össe är inte här, men det är Daniel Kilgren. Hej!
Hej!
Du vikarierar.
Ja, jag är låtsas Össe.
Exakt, men jag tycker du kan vara dig själv.
Det är,
liksom,
det är lättare.
Fullgott, ja precis. Dig kan man kanske lära känna bäst i avsnitt 189.
Nice.
Det var inte så många avsnitt sen.
Precis, just det, då surrade vi lite om
just det.
Saker.
Ja, om DJ Mag-listan och sånt. Ja men spännande också, det är första gången du och jag kör så här.
Ja, det blir spännande.
Ja, precis. Första gången någon vikarierar för oss egentligen, ja. Överlag.
Tänk att du skulle ta, vad är det för avsnitt idag?
Nej, jag vet inte. Närmar sig 200 någonstans, ja. Där ligger vi liksom.
Det är bra jobbat här vi redan.
Ja, exakt. Jag har kört några solo, ska sägas också.
Just det.
Faktiskt. Just. Och han också, nej det har han inte gjort. Nej. Vi fick säga att han har varit hos tandläkaren, vilket också, det, vi skulle inte gå in på detaljer.
Nej.
Han hade bedövad mun typ.
Han kunde inte prata.
Nej. Exakt, det är ju dåligt för poddande. Men okej, nog om oss kanske. Hej Anna Elin, Jon Allesson.
Hej.
Hej. Välkomna.
Tack.
Jag tycker alla är så duktiga som sitter liksom tysta under tiden och babblar innan. Andra poddar tror jag brukar spela in liksom så här för segment innan, utan gäster.
Och sen går man direkt in.
Ja, ja, exakt. Men vi gör det plågsamt för er. Men all right, jag har en kort introduktion från mig, tänker jag, gällande er.
Kör.
Anna, arkitekt från Freda Arkitekter. En byrå med viss kulturfokus, eller hur?
Det kommer, bland annat.
Ja, bland annat. Mm. Vi kommer säkert bredda den bilden och prata mer om det om ett tag. Och Jon från Kulturstaden, som är ditt eget bolag.
Stämmer.
Också, du är också delägare i ditt arkitektbolag, eller hur Anna?
Ja.
Precis, Kulturstaden som sysslar med kulturdriven stadsutveckling.
Det stämmer bra.
Skriver jag upp.
Ja, det stämmer.
Tidigare bland annat Atrium Ljungberg.
Mm.
Det är så, jag hade inte hängt med i liksom, Kulturstaden-grejen. Jag trodde fortfarande var på Atrium. Men vi kommer nog prata en del Atrium också.
Mm, ja, men...
om det känns okej.
Okay. Absolut.
Sen ska sägas att det här är också tvärt emot gällande liksom, säkert riktlinjerna, men jag har inte format temat helt. Så jag tänker vi går ut ganska brett. Jag har liksom skrivit att det kretsar kanske kring staden och arkitekturen kopplat till, nu säger jag arkitekt med K. Så
ja, det går jättebra.
Det är väl korrekt.
Men det andra går också jättebra.
Arkitektur, ja. All right. Ja, vi får se.
Man får inte skäll om man råkar säga på det andra sättet.
Nej. Nej, jag tänker att du bemöter den frågan ofta, liksom.
Ja.
En gång om dagen, säkert.
En gång om dagen.
Ja, exakt. Jo, men det är, så är det.
Men du är helt, det är helt okej.
Okay. Ja, vi får se vad jag väljer, som känns mest bekvämt. Nej, men okej. Okay. Staden och arkitekturen.
Ja.
kopplat till kulturen i allmänhet och kanske klubblivet i synnerhet.
Mm.
Kanske röra oss i de trakterna.
Mm.
Men jag tänkte så här, bara för att kanske lära känna er lite bättre innan vi drar igång. Om vi börjar med dig Anna, så här, koppling till liksom klubbvärlden typ.
Ja, alltså
du, nej, men du spelar ju väl... hård techno som DJ.
Ja, men jag kanske gör det nu. Men ja. Det är ganska nytt.
All right.
Och så, och lite igångsparkat efter corona. Alltså så här, när man får stora barn så blir det också kul att gå ut och festa igen. Så det är liksom lite så här nytt, eftersom jag också tidigare i mina unga år inte bodde så mycket här i Stockholm. Så,
just det.
Så, ja men just nu går jag ut ganska mycket.
Mm.
På Kalais, ja. Och det här och där. Och spelar lite. Och tack vare där vi sitter och jobbar då, på Stadsgårdsterminalen, har jag fått fira några gånger. Så ja. Det, jag skulle nog inte vilja jämföra mig med en riktig DJ, men...
Nej, jag vet inte när man blir
jag
det.
Jag fick stänga alltså. På julfesten på Stadsgårdsterminalen. Det var kul.
Ja, exakt.
Du skulle ju ha kommit, Mats.
Det skulle jag. Ja. Jag fick någon form av förhinder som man ibland får.
Ja.
Nästa gång.
Så är det. Nej, men sen är jag ju musikintresserad. Så det är väl
just det.
Det som...
Men även liksom i er byrå så finns det ett liksom...
Det professionella benet där är väl att vi har också fått lite så här roliga uppdrag. Vi har jobbat med Orionteatern och nu med Teater Maxim som... ska bli en ny livescen helt enkelt.
Just det.
Så det börjar liksom trilla in sådana typer av jobb. Och lite det där vi började, vår liksom koppling, Jon och jag, det var ju med Nobelberget. Då jobbade ju inte alls jag med det som du jobbade med, liksom själva det temporära. Men det knöts vissa kontakter och sådär.
Så. Mm. Just det. Mm.
Och det var intressant att bevittna liksom hela den transformationen. Och...
Det var en rolig parentes. Ja, jag, när jag var på Birka-terminalen senast här så... Så började folk prata om så här, hur många av de relationerna som liksom är viktiga idag som formades på Nobelberget. Det var lite nytt för mig, alltså det var inte nytt för mig, men jag, det var många nya relationer som jag inte kände till. Som hade, så att det var någon sorts smältdegel.
Du menar som andra som skapade relationer via Nobelberget?
Ja, alltså folk som sitter på Birka-terminalen idag och så vidare som så här, lärde känna varandra. Ja. På just Nobelberget.
Du pratar inte kärleksrelationer. Utan...
Nej, nu pratar jag mer professionella. Det, sådana kan det också finnas. Det är vi inte emot.
Nej,
men jag tänkte mer på professionella relationer. Just eller sådär. Vänrelationer
ja, verkligen.
Också.
Och nu har vi precis börjat hyra. Eftersom det inte finns någon verkstad. För vi vill ju bygga modeller och så. Så vi har börjat hyra i gamla formarinfabriken. Mm. Då, den verkstad som Konstgjord har där. Som är ett annat. Ja, men en av de resterna då. Eller det som blev kvar av kultur. Vi kommer prata om det sen säkert. Men
på Nobelberget.
På Nobelberget. Alltså. Så nu kan vi cykla bort dit om vi vill.
Just det.
Snickra ihop någon liten modell. Vilket är trevligt. För på Stadsgårdsterminalen är det så mycket liksom
just det.
Publika ytor som man inte kan bara ställa upp en bordsåg på.
Mm.
Så det känns kul. Det blir så här, men vi satt ju och ritade på vad det skulle vara i de där husen. Och bara, ska det vara bostäder? Så, nej, men den är inte lämpad för det. Det här är typ ett kulturhus. Och det är ju det är nu. Så det är ju superroligt.
Kanske jag gör ett liksom... Nu förstör jag min egen dagordning. Men
det är okej för oss.
Ja, vad härligt. Nej, men Nobelberget är ju intressant. För att det har väl... men när det nu blev bostadsområde. För det var väl ändå ett sånt område där man var uttalade att det skulle vara en... finnas en kulturell del i det, eller minns jag fel? Eller att det fortfarande kanske är uttalat ett sånt område där det var en del av visionen?
Mm.
Eller?
Ja, alltså från början så började vi nog bara för att vi visste inte riktigt. Det fanns en lucka i tiden att göra någonting. Och det fanns spektakulära och mindre spektakulära lokaler som man kunde jobba med. Vilket vi då gjorde. Men sen blev det väl tydligt att vad jag vill säga är att det var faktiskt tydligt från dag ett att det var ett tillfälligt projekt.
Just
det. Det var tillfälligt för alla inblandade, eller det var uppenbart för alla inblandade så att säga. Men sen när det blev det långsiktiga så fanns det absolut en ambition om att kulturen skulle finnas kvar.
Just det.
Och det är just den här formalinfabriken och den här byggnaden, lite så här huset mitt i byn, byggnaden som har vissa sådana funktioner då för hela stadsdelen fortsatt idag.
Just det. Nej, men exakt, för det var ju ett Atrium Ljungberg-projekt.
Ja.
Exakt. Nej, men jag tänkte mer att det är intressant som facit nu. Alltså hur mycket av så här, den utlovda kulturen verkligen blev kvar eller finns kvar. Men då finns det en del.
Det finns, men vi kommer ju säkert återkomma till det. Hela den här ljudproblematiken och vad som får låta och så.
Ja.
Men...
Mm.
Så det var lilla jag det.
Det finns kvar i någon mån, men vissa verksamheter har också fått följa med till nya platser.
Just det.
Där ja, det blev lättare att hantera ja, men ljudkrav till exempel och mm, vad det kan vara.
Slaktis då till
ja,
exempel.
Slaktis
exakt. Ja, exakt. Ja, men vi kommer mm, dit. Okej, åter till lite introspåret då. Mm. Precis, vad är liksom din koppling till kultur- och klubbsfären? Eller klubbsfären då, om vi ska vara lite speciell.
Ja, just det. Nej, men jag... efter några år i fastighetsbranschen, jag kommer liksom från musikvärlden från början, hamnade i fastighetsbranschen, stadsutveckling. Nobelberget skedde, där jag var väldigt djupt involverad tillsammans med Jakob Grandin och Martin Lagerberg och sådär. Så att min närmaste koppling till just klubb, det är nog faktiskt via just Nobelberget, Slakthusområdet.
Just det.
Så, de här platserna som jag har varit med och gjort då, på olika sätt.
Exakt. Ja, men jag minns som ens ditt namn från, liksom, jag som skriver en del om klubbliv och satsningar i stan. Det var en frekvent förekommande, liksom, ofta i samband med ja, men Grandins olika satsningar. Och lite så här, Söderhallarna var väl något på gång ett tag.
Ja,
så här,
men, nej, men det stämmer. Det stämmer. Ja, men jag tror att jag har... efter några år i den här så kallade ja, men stadsutveckling eller fastighetsbranschen så insåg jag att det var inget hinder att försöka gifta ihop den med min tidigare värld som var då musik och sådär. Och så det, är väl, ja, det är väl det jag har gjort, typ. Att alltså, försöka se hur man kan få ihop de här två. Vilka, vad finns det för synergier? Vad finns det för värden som är intressanta även för en kommun eller en fastighetsägare? Eller så här. Och omvänt, vad kan man då erbjuda kulturen i vid bemärkelse.
Jag tänker att du blir typ en garant för en teknolog, att det är så här, det här är flummigt, men det går ändå att räkna just hem. Alltså om man ska vara jättetråkig.
Ja, men alltså det finns
det är
ett så här, det finns ett en medlar eller tolk aspekt i det. Det gör det verkligen.
Det är ett bra
och det
ord,
gjorde
faktiskt.
Det från praktiskt från start att Atrium Ljungberg som det var då skulle känna sig trygga. Mm. Men också, och lika mycket, att kulturaktörerna skulle känna sig trygga i att de inte blev köpta.
Just det.
Eller vad man ska säga.
Men är det alltid kronor och ören man mäter i? Man hamnar alltid där, eller?
Nej, det tror jag inte. Men alltså, det är en del. Alltså, ibland är det ganska praktiskt att prata om hållbarhet, tycker jag. För att då kan man prata om ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet och typ social hållbarhet. Och just det här gränssnittet där vi är nu då, eller med kulturen och sådär, då är man i alla de tre. Eller man kan på ett fint sätt jobba i alla de tre. Och jag tänker när det blir som bäst så är det en balans.
Mm.
Så att det är inte bara pengar, det är inte bara det sociala och det är inte bara det ekologiska. Utan det är den där, något gyllene snitt där på något sätt.
Just det. Ja, vi pratade lite om Nobelberget innan du kom, tror jag.
Mm.
Var du där, Daniel, någonting?
Nej, alltså jag känner ju mig lite så här efter, för jag har ju hört talas om Nobelberget väldigt, väldigt mycket. Men jag är helt ärlig och bara så här, kan någon berätta vad det är?
Jaha,
vad kul. Ja,
absolut.
Ja, eller var?
Ja, exakt. En bergsknall i Sickla skulle jag beskriva det.
Alltså en spännande faktor är att det ligger ovanpå en motorvägstunnel och det är ju lite tack vare därför det vi som drev då den här detaljplanet som det tog så jädra lång tid. Det var ju för att det var de här tunnlarna under man skulle bråka med staten och då fanns det ju den här luckan i tiden.
Mm.
Och så hände det ju så många saker då, det var ödelagda, eller liksom ni hade ju köpt dem, det bedrevs inte verksamhet i alla byggnader. Och sen hände flyktingkrisen och lite andra saker. Så det var liksom många 2015. Mm. Så här, man kunde helt plötsligt använda de här byggnaderna till andra saker.
Just det.
Och då kom ju du in som en då, tolken mellan kulturen som skulle in där. Nu säger jag din berättelse, men jag tänker att det ibland kan det vara kul att få höra det beskrivet från någon annan kanske.
Nej, men så var det ju. Alltså, mitt ansvar då var ju, jag var ansvarig för Sickla, affärsutveckling som det heter, eller fastighetsutveckling i Sickla, och fastigheten förvärvades. Jag tog dit lite vänner då. Grandin och Martin Lagerberg, så där, alltså folk som jobbade med mat och dryck och med kultur och sådär. Vi började bara spåna om vad det skulle kunna bli för någonting. Egentligen. Och sen skedde som sagt flyktingkrisen där. Refugees Welcome. Som var en väldigt fin tid. Där liksom många verkligen steppade upp. Och, alltså från liksom fastighetsägarhåll till
kommunen också.
Kommunen till liksom de som arrangerade på platsen och sådär. Och verkligen.
För då var det tillfälligt boende.
Tillfälligt flyktingboende. Ja, precis.
Men det är intressant för att ni höll ju på med det. Vad gör vi nu? Medan vi satt och ritade så här, vilka av de här gatorna kan vara kvar? Vilka hus ska vi bevara? Man pratar med en antikvarie. Mm. De tycker att det huset är det finaste. Pannscentralen. Men vi bara, men det är ju formalinfabriken är ju mer. Nej, den är inte lika värdefull. Det är den där som är. Alltså, det finns ju olika ögon på allt. Och så.
Ja. Formalin, är det en tegel?
Ja, det är den som är kvar nu. Som inte är påbyggd med en förskola som är färgglad.
Okay. Utan, jag har inte varit där sen.
Nej, okej. Okay. Ja, men egentligen är det två hus kvar. Och sen var det ju då ett jättestort långt 60-talshus. Där du fick in folk som då bland annat gjorde en stor teater. När man gick runt i det här kontorshuset. Och var med som besökare. Gick man ju runt i huset och tittade på en föreställning som spelades liksom.
Överallt.
På flera platser utan en scen egentligen. Och ja, det var galet.
Satans demokrati.
Hette den.
Ja. Ja. Omslutande teater på fyra våningar i det där 70-talshuset.
Och så sitter vi och bara, precis här ska gatan gå. Alltså man bara, det var liksom, någonstans var det så här, vi måste börja prata med varandra. Och sen någonstans började också ni formalisera så här, hur ska Atrium Ljungberg utveckla det här nu när vi har allt det här kulturkapitalet. Och då började vi prata ihop och då liksom hittar man ett program för det här huset som skulle vara kvar. Och vissa verksamheter fick vara kvar, men då inte kanske den här stora musikscenen som var i en, där det var konserter. Det var väl mest konserter va? Om man ska säga, det var inte så mycket klubb eller vad?
Det var väl mest konsert. Det var en del klubb, men det som funkade som bäst var väl konsertverksamheten skulle jag säga.
Men jag har goda klubbminnen därifrån också. Ja. Så det tycker jag också funkade väl. Liksom. Och jag, för mig var det en klubb...
Är ju typ inga grannar där. Eller var ju inte det då. Alltså Alphyddan, det ligger motorvägar runt om. Så det var ju en perfekt sån här spot. Som
det var en fristad på många sätt.
Bara av nyfikenhet när ni pratar om liksom planering och sånt där. Hur långt fram i tiden ser man? Alltså när ni tar över ett sånt här område, hur långt fram i tiden, och ni pratar om glappet, alltså hur långt är ett sånt glapp från början?
Det är ofta svårt att veta. Man kan nog tänka att det alltid är i alla fall 2 år.
Och sen hittar man en skalbagge och då kan det bli 5 eller?
Exakt, då kan det bli mer. Det hände på Nobelberget och det, initialt så kunde vi bara räkna med 1,5 år. Vilket gjorde, det blir alltid svårt. Alltså det är relevant för det här samtalet. Att det blir alltid svårt att hitta liksom, för alla att få igen pengarna när det är väldigt kort tid. Och någon ska, det ska, saker och ting kosta pengar och man vill ha tillbaka dem i någon utsträckning. Sådär. Och då, så det var väldigt nära att Nobelberget inte blev av, kan jag säga. Det var väldigt, väldigt nära. När vi gick från att göra en första pilot som var, hette A Green Door Project. Det var liksom en klubbhelg kan man säga. Eller så. Festival. Till att säga okej, nu ska vi försöka göra det här liksom lite mer över tid. Och då som ett brev på posten kommer väldigt mycket liksom, tillståndskrav. Och liksom, bygglov. Den typen av saker som är fullt naturliga. Som är liksom, självklara på många sätt. Men som inte alltid rimmar med att kunna göra någonting, göra det här tillfälliga. Som alla vill göra, man pratar mycket om det. Det ska ske saker tillfälligt och sådär. Men vi är inte riggade för det. Alltså i
samhällskroppen.
I samhällskroppen så är vi inte riggade för det. Och som sagt då, det var väldigt nära att det inte hade gått. För att det blir helt enkelt för dyrt att uppfylla alla krav. Eller göra det så här enligt... det normala sättet att göra det på med den korta återbetalningstiden. Men då hittade vi faktiskt, det var en nyckel och den tycker jag är viktig att nämna, för den har jag försökt liksom prata om eller sådär, få fler kommuner och sådär att kanske jobba med. Och det här var ju Nacka kommun då, som vi pratar om nu. Men då när vi signalerar att vi kommer inte fixa det här. Det här kommer inte kunna bli av för att det är för mycket byråkrati, för lite tid och så vidare. Så då gjorde vi någon sorts så här runda bordsupplägg där Nacka kommun samlade alla liksom relevanta personer, alla som hade någonting med det här att göra. Fastighetsägarsidan som jag var på då och även kulturaktörerna och liksom hade ett runda bordsupplägg som träffades typ en gång i veckan eller varannan vecka eller någonting. Och bara liksom gick igenom och både löste frågor men också byggde förtroende.
Mm.
Att så här, det kommer inte, så här, om vi alla vågar lite till och lita på varandra och sådär.
Var Brand med och så då? Alltså jag bara tänker,
alla var med. Alla var med. Ja, okay. Alla var med. Och det var, det var en nyckel, för annars hade vi aldrig, annars hade det nog inte blivit någonting.
Mm. Men vad är Nacka kommuns gain av det här ekonomiskt? Eftersom de ställde upp dem med folk som kommer till varje sånt här samtal varje vecka. Jag tänker, gör de det bara av som medborgarservice eller liksom?
Alltså, ur ett perspektiv så måste de göra det. Alltså om någon söker ett bygglov så behöver de svara upp. Och så vidare. Alltså det är
de
liksom den kommunala servicen.
De vill växa och bli en populär plats att bo.
Mm, såklart.
Ja, precis, det är det andra svaret. Att så här, dels så är det deras, så att säga, jobb. Eller vad man ska säga. Mm. Men dels är det så, de förstod ju verkligen att de kunde bygga sin profil, sin image. Och, som du säger, bli en mer populär plats att både bo och liksom just det. Verka
sen nu
på.
Parallellt lägger de ner lite idrottsplatser så de passar på att bli opopulära och inte alltså det är svårt, fattar man ju.
Men då hade de ändå, då gäller det att de har den visionen själva också, eller att man har övertygat dem att det
Nej, men så var det ju. Det fanns en, kan man säga, en spindel i nätet där som verkligen hade förståelsen för det här och som lite sammankallade, kan man säga, kommunen. Så. Men det ett av mina finaste minnen från liksom Nobelberget är ändå när, alltså tillståndsenheten, tillstånd är ändå, alltså alkoholtillstånd och sådär är alltid en central fråga och det fanns saker vi behövde lösa kopplat till det och sådär. Men när man sen 6 månader eller 12 månader senare de kommer på sina rutinkontroller på Nobelberget och kollar att allt funkar som det ska, vilket det gör. Och är så glada och stolta över att de har varit med och skapat den här platsen.
Mm,
vilket de 100% har gjort.
Ja, just det.
För det är annars... Det hade
Nej, men
inte
att de
någonting.
Vågar säga det för de typ känner er och kan vara...
Ja.
Utan att vara personliga och de utövar sin...
Mm.
Men
exakt.
De vågar liksom känna engagemang, det är ju bra.
Men vad är det liksom... Är det ofta liksom kommunen som är parten som styr mycket, eller finns det liksom så här, för en del saker är statliga, nationella krav och så här, men det kanske alltid hanteras av kommunen, eller ofta.
Det är väl lite olika, men kanske de allra flesta som blir väldigt relevanta för just mat och dryck och liksom klubbmusik så där, då är det mycket kommunala krav.
Det kan väl vara vissa bullernivåer som är, alltså när det handlar om...
Ja.
Men när man ska införa nya regler, då kan det ju vara att kommunen, eller att staten lägger sig i.
Okay.
För att de har liksom ändå, de är de enda som kan stoppa de här planen, eller säga att så här mycket får inte buller här, nu håller ni på.
Men en sån bullermätarperson, var kommer den ifrån? Alltså,
det är ju kommunen.
Är det kommunen?
Miljöavdelningen.
Ja, miljöhälsa.
Är det officiella titeln?
Bullermätare.
Ja,
vad har du på ditt CV? Eller på ditt visitkort? Bullermätarperson.
Ja.
Nej, men de är... Nej, kanske inte jag.
Det
kanske
de är ju superviktiga. Alltså det är också... men just... Nu ska inte jag kanske... men okej, trädgården då. De har ju haft ett jättebra samarbete med miljö och hälsa. Och liksom kunnat hitta vägar. För det är ju inbyggda konflikter. I att driva liksom klubb till 03-05 där det också ska bo människor i närheten.
Mm.
Så det är ju bara, så är det. Och det finns, sen finns det jättemycket man kan göra. Mm. I både så här, tänka smart från början, att så här, var placerar man olika saker och sådär. Och jobba med, såklart med liksom byggteknik, men också med, alltså akustiken har kommit väldigt långt också. Att du kan ha ganska
riktade
bra volym, riktade högtalare och ha ganska bra... Alltså ganska höga decibeltal på ett dansgolv utan att det låter särskilt mycket, liksom några hundra meter bort.
Som på trädgården.
Som idag, på liksom. Trädgården, mm. exakt. De har ju investerat i den typen av ljudtak då, just som det. De kallar det för. Mm. Men väldigt mycket i samråd med miljö och hälsa. Så att det är så här, jag vill verkligen säga det, att det är, de är så viktiga och många där är ju liksom möjliggörare.
Mm.
Snarare än hinder.
Precis. Men jag hade det som en punkt också, just vi, alltså, när vi ändå är inne på det, så här teknik och arkitektur och hur man där kan, ja, men det vi har pratat om, alltså så här, högtalarlösningar, kan man så här, bygga lämpligt?
Alltså vi håller ju på, jag kan bara dra det lite kort med Teater Maxim, det är ju Ellen Taylor och de som har drivit Biorio tidigare, eller hon drev Biorio tidigare, och nu går hon och Ing-Marie Pagenkemper, och det är liksom ett stort gäng, jag kan inte fler namn än de två, så jag säger bara dem, men de håller ju på nu, och vi ritar på då en akustisk inklädnad av scenen där på gamla då Teater Maxim på Karlaplan, och där är det ju då en 3D-fastighet, så det är en annan fastighet som ligger ovanpå, som där är bostäder, så teatern är liksom en insprängd del, och de grannarna ska ju kunna bo där med sina ljudkrav, liksom det som är lagligt, liksom deras rätt att ha när de öppnar sitt fönster 7 på morgonen. Så vi liksom ritar ju liksom en låda som står och egentligen inte nuddar betongen mer än absolut, absolut nödvändigt. Och där ska man då kunna låta som på en helt vanlig konsert.
Är det som vi kan kalla så här rum i rummet?
Rum i rum, det är rum i rum. Och det är så mycket med det här rum i rummet. För det sluttar och taket, alltså allt lutar också. Så det är inte lätt att bygga de här grejerna heller. Och det blir ju dyrt. Och så det är där vi är nu. Så kalkyl yet to come. För liksom sy ihop paketet.
Men Daniel, du är ju också jobbar med ljud. Och liksom bygga studio. Eller du kan inte bygga studios, men du har studios.
Ja, men precis.
Har du erfarenhet av liksom rum i rum och liksom bygga bort störningar? Och liksom?
Ja, men båda våra inspelningsboxar, både här nere och på övervåningen, är ju rum i rum teknik. Så där inne kan man ju gå in och skrika av sig utan att någon hör, om man skulle behöva det.
Just det.
Så det är ju supereffektivt. Allt annat hade varit uteslutet. För då räcker med att det liksom knackar i betongväggen eller i något rör, så går det rakt in. Men så länge det svävar i sig själv, så är det ju knäpptyst.
Mm.
Men då blir det spännande, för det man ska lösa samtidigt är så här, brandutrymning.
Mm.
Jaha, den här dörren måste sitta i rum i rummet, för att, och den måste vara 1,20 bred.
Just det.
Och så en tillgänglighetsfråga också, med liksom ramper som måste docka an på olika nivåer. Så det är ju inte lätt.
Mm. Och hur stort är det här rummet som du pratar om?
Så lokalen är väl kanske 1000 kvadrat. Alltså det är ju som en gammal biograf, liksom.
Men för här är det 4 kvadrat. Det är
så. Nej, men den kanske är 400-500 då.
Wow, vad häftigt.
Mm.
Men det är det som är konceptet. Alltså, jag hör att folk pratar om rum i rum.
Ja.
Men okej, det är att det är en fristående. Det ska inte fortplantas vidare.
Nej, och det är svårt att göra i befintliga miljöer när man har då betong. Liksom, ett helt hus står på de här betongväggarna. Mm. Så.
Exakt.
Du kan inte såga bort dem, liksom, frilägga dem. Utan du måste ju lägga något annat inuti. Det är väl det.
Just
det. Och då blir ytan mindre också. Det är inte heller så lätt. Någon tar över en teater och tänker, här kan jag få in 500 sittplatser. Och så håller man på att ta in investerare och liksom, med de förutsättningarna. Och sen bara, men nu rymmer vi bara 450.
Just det.
Så det är det vi kämpar med också. Liksom rent då arkitektoniskt.
Mm.
Att få bra lösning på. Och lutning. Alltså man kanske inte får plats längst bak. För helt plötsligt golvet bygger upp en halv meter.
Mm. Just det.
Ja.
Jag vet du, Daniel, så när vi pratade om att det här avsnittet skulle spelas in. Ja, men typ så här.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, men någonting jag tycker inte, för att det finns inga liksom, ställen i stan som är byggd som klubb från början. Liksom. Mm. Och så är det säkert. Jag försöker tänka själv. Och,
ja, för det
och vill man ha det? Alltså, det är ju nästa.
Jo, men vad tycker du? Vill ha. Eller?
Vad tycker ni?
Alltså renodlade kulturfastigheter som är byggda utifrån det syftet
okay,
från början.
Okej, då säger jag en. Ja. Bara för att så här förstå vad det kan bli då. Ja. Så här waterfront.
Ja.
Ja, hur kul.
Det är ingen klubb. Ja,
nej, men okej. Okay. Men den ska också bära sig, så det kanske måste vara konferens också dag. Alltså, frågorna.
Om du får, om de skulle säga till dig så här, här kan du bygga din drömklubb. Skulle inte det vara kul ens? Ens då?
Ja, men frågan är om, nej, jag tror faktiskt inte jag skulle vilja göra en ny lokal.
Eller omvandla någonting, okej.
Okay. För mig är det nog en del av det som är liksom känslan på något sätt.
Men det är ju någonting i den själen. Ja, det, jag tror att det är både och. Ja. Det är verkligen mycket i den själen som blir då.
Mm.
Samtidigt så, som vi var inne på, det är lite svårt och det blir väldigt dyrt.
Mm.
Så jag kan, ja, jag kan tycka att det vore spännande att se om man ändå, vad händer om man skulle titta på det från början och göra
absolut,
det från scratch.
Spännande.
Liksom.
Jag är bara för verklighetsförankrad.
Ja, nej, men jag vet.
Spännande, ja.
Nej, men för jag har jobbat, alltså, det finns en stor motsättning här. Att det är jättedyrt att bygga de här lokalerna. Om man behöver jobba med rum i rum och så vidare. Och ja, olika bulleråtgärder hamnar man i. Mm. Och andra typer av tillståndskrav och sådär. När det är väldigt mycket människor, utrymning, brand och sådär. Och ventilation, det driver väldigt stora kostnader. Och samtidigt så är det normalt sett inte verksamheter som kan betala de liksom höga hyrorna. Och det är ett problem. Mm. Och jag har försökt jobba ganska mycket med det. Att se hur kan man hitta liksom en annan liksom nivå på, inte att det blir sämre, utan med att man behåller själ, man behåller allt det härliga, men man gör inte för mycket, man gör inte onödiga saker, man kanske inte bygger kontorsstandard om man vill ha en klubb och sådär, men det är utmanande och vi har försökt några gånger och det går att liksom, det går att göra grejer, men det här är verkligen någonting, det här är liksom, det här är framtidsprojektet som vi jobbar ganska mycket med just nu faktiskt, att se att hur kan man på riktigt bygga den här typen av miljöer så att det inte blir galet dyrt, för då kan ingen ändå liksom hyra dem sen.
Nej, för nu kände jag att jag bara blev så här, att jag inte vill få ett uppdrag och rätta en klubb, det var inte så jag menar, jag bara, jag vet inte om jag själv skulle vilja gå på den klubben. För då skulle du också behöva ha de här höga nivåerna på pris. Och gå in på klubben skulle kosta 300 spänn.
Mm.
Och så skulle det bli urvattnat.
Mm.
Jag är som så liksom, det är många från vår klubbsfär som vill ha någonting i stil med liksom Slakthuset, Nobelberget. Tänker jag. Mm. I och för sig, har folk upp. Nej, ja. Folk är väl olika också, i och för sig.
Nej, men jag tänker också som utomlands i, ja, men så här, Ibiza till exempel. Där är ju många av de stora klubbarna byggda från början för att vara en klubb.
Ja, det är det jag tänker också.
Och det som är häftigt då är ju att redan från början så anpassar man det. Liksom trossar och det är möjlighet till ljud och det är möjlighet till flexibilitet att bygga din specifika klubb just för den kvällen.
Mm.
Till skillnad från att man tar över en lokal som finns, så man behöver jobba med de förutsättningarna som finns på det stället.
Och särskilt om den då är K-märkt eller någonting, som ju är fallet till exempel i Slakthusområdet, då blir det väldigt mycket dyrare att bygga en klubb i ett gammalt skal än att om man hade gjort det från början.
För nu ska jag ändå bara täcka in allting.
Ja, precis. Man ska jobba med K ja, sådär. Nu blir det väldigt mycket detaljer. Men det jag kan se fördelen med båda i alla fall.
Men vad skulle man kunna göra liksom... ja, men om man fick bygga helt nytt. Alltså vad precis. Skulle man kunna liksom göra som inte... Eller är väldigt svårt att göra annars?
Ja, men det man kan göra bra till exempel är bra garderob. Alltså hela den här flödeslogistik. Mm. Det är ofta sådana saker som inte funkar så bra när det inte är byggt för ändamålet. Man kanske har det här perfekta rummet. Men vi pratade lite innan om värmeverket ute i Bredäng. Som har två fantastiska rum. Mm. I alla fall ett där man kan dansa och lyssna på musik. Men just så här, garderobslösning och lite andra saker är ju som att vara kanske på en mellanstadieskola. Alltså att man kastas lite mellan miljöer. Mm. Och där kanske det finns lite... Det kommer de kunna jobba med, för de har ju huset på lång sikt. Så,
men exakt, det ställer sina... Det finns sina gränser om det är liksom mycket multipurpose. Det ska passa för mycket
men
olika saker.
Men det kan ju bli perfekt också. Vissa
jag hade inga problem i garderoben, ska sägas. På värmeverket. Men det kan säkert bli trångt och så vidare.
Ja, och alla ska ut... Alltså det här lite som du var ute eller pratade om. När man kommer ut efteråt, vad det låter. Och det kan man ju också göra om man liksom planerar från början. Mycket. Men här tar vi taxi. Här slutar all gata. Så där kommer folk kunna hämta sina taxisar. Och det är långt från de där bostäderna där borta.
Mm.
För det är det värsta momentet klockan 5. När man inte vill vakna. Om man har sovit sig igenom lite svag dunk. Så vill man inte ha den här ballongförsäljaren utanför sitt fönster.
Ja, men det är ju som du säger, det är väldigt mycket logistik.
Ja.
Och det handlar både om att inte störa för mycket. Men också om intjäningen.
Ja.
Alltså vilket handlar om huruvida de då kan betala hyran för den här.
Just det.
Sen kan jag tycka och har jobbat mycket med liksom... subventionerade hyror för den här typen av verksamheter för att de bidrar med så mycket annat i en stadsdel och så. I lite en annan diskussion. Men det är ändå så här, kan de tjäna pengar eller inte är ju såklart intressant om man ska vara i liksom en på en attraktiv plats där det ändå kostar, eller i innerstan säger vi, så kommer man ändå behöva betala någon typ av hyra och så här. Så det hänger ju ihop. Och logistiken ger intjäning som ger betalningsförmåga. Så. Mm. Alla de här tråkiga grejerna med klubbvärlden är också viktiga.
Ja, det är viktiga. Nej, men jag tänker också det man har hört mycket nu senaste tiden tycker jag. Återigen tidsperspektiv, jag vet inte hur. Men att i Stockholm framförallt att det kanske saknas lite mindre venues. Antingen är det jättestora, så här Berns-lokaler eller värmeverket som är liksom 1000+. Eller så är det liksom en pub som tar 50 pers. Men man kanske saknar de där 200-300 persons klubbarna. Det hade varit intressant att se om man ska bygga en liten miniklubb. Så vi kör på det.
Ja, precis.
Men så länge vill du komma till Stadsgårdsterminalen.
Ja,
det är lagom i 300.
Ja, men det där är jätteintressant. För att när vi gjorde Nobelberget, då var ju analysen, eller då var situationen, att det fanns ganska mycket upp till 500. För då fanns väl fortfarande Debaser till och med, tror jag.
Om jag inte tänker fel.
Ja, precis. Ja. Men förlåt, Debaser Slussen.
Nej, Slussen. Okay.
Eller det kanske inte gjorde. Nu tänker jag kanske fel i tiden här. Men hur som helst, då fanns det ganska mycket upp till så här 500 kapacitet. Men sen nästan ingenting innan man kom till Annexet eller någonting.
Okay.
Så då var jag liksom hela... Ja, analysen att så här, det behövs mellan typ 1500 och 2000.
Mm.
För det går inte att liksom växa som akt. För det ska man ju också komma ihåg att som akt behöver man ju först köra på det här 50 personer. Yeah. Så sen för 200, sen för 500. Mm. Och sen kunna kliva upp till någonting. Man kanske inte är redo för Annexet. Nej. Eller man kanske inte får boka Annexet ännu. Eller har råd att göra det så här. Så att den här trappan måste ju finnas hela tiden.
Just det.
De pratar tydligen ganska mycket, Andreas Blom då, som är på Stadsgårdsterminalen, kollektivet Livet. Han hade varit på något samtal i Umeå, när de pratade ganska mycket om något kluster av scener där, som just bygger på det här att inom samma byggnadskomplex, eller om det är kommunen som har då, så just att man har den där trappan. Jag hade inte hört om den innan, men nu sa du det också.
Jo, men jag tror det verkar vara så. det känns naturligt. Och vi gjorde ju också en så här Creative Footprint Stockholm för 2021, tror jag.
Just det.
Som är Vibe Lab, ett företag från Berlin som gör liksom temperaturmätare på olika städer runt om i världen. Så de har gjort så här i Berlin såklart, och New York och Tokyo, och nu var det Stockholms tur. Och liksom så här, som kulturstad, evenemangsstad, hur riggad är man? Hur bra är det liksom? Mm. Och Stockholm scorade väl helt okej. Alltså New York och Berlin var ju, hade högre betyg. Jag tror vi var strax över Tokyo som liksom kulturevenemangsstad. Det här är ju alltså det är ju ingen sanning såklart, men det är bara någon sorts så här. Men då är just det där var en grej som man noterade, att det fanns inte riktigt den där tydliga liksom trappan där man kunde hitta, att kunna liksom kliva upp ett snäpp hela tiden i på storleken på arena.
Just det.
Men sen då också, för att återknyta, den kanske största utmaningen i Stockholm, det var just liksom kring villkoren. Alltså att det är väldigt höga, det är väldigt kostnadsdrivande och höga liksom krav på allt ifrån utrymning, tillgänglighet. Du måste ha tillståndskök för att, alltså mycket av det som man ser i städer som man kanske gillar. Nej, men så här, alltså mycket det man ser i Köpenhamn, eller det går inte att göra i Sverige än så länge. Så det är också min så här, alltså att hitta de här testbädden eller piloten för att sänka trösklar. Tröskelsänkande. Mm. Alltså skulle vi kunna testa att så här, vad händer om någon får driva en bar eller en klubb utan ett regelrätt tillståndskök?
Utan pizzor.
Och liksom för ofta är det ganska stora, alltså det är stora investeringar. Och
personal, du måste ju ha någon som står, alltså det är ju det. För när vi skulle boka av oss själva eller av våra hyresvärdar då för att ha klubb, det är ju liksom det, startsträckan för att dra igång den här baren är ju rätt, det är många tusen lappar.
Ja, liksom, och det leder till att de enda som gör grejer, det är nästan bara folk som har varit etablerade i väldigt, väldigt många år som redan har byggt upp det där, som har råd att kliva in. Så det är väldigt svårt för en, du vet, någon som bara vill starta en klubb eller testa någonting. Det är höga trösklar. Och det tror jag vi kan jobba med.
Mm. Men hur går snacket? Eller finns det ett snack?
Jag skulle säga att det finns ett snack. Absolut. Jag tycker det pratas ganska mycket om det. Jag jobbar en del i Malmö. Där pratar vi om det nu. Skulle man kunna göra någon pilot just för att se hur man kan sänka de här trösklarna eller liksom hitta enklare sätt för kultur att etablera sig i staden då. För diskussionen här i Stockholm också ganska mycket. Så att, men den finns där. Sen är det ju inte lätt. Alltså, ska man ändra lagar, det är långa processer. Mm. Det man kanske måste jobba med är att hur tolkar vi? Mm. Alltså hur, sådär.
Och man vill inte tumma allt för mycket, inte heller, på säkerhet och brand och liksom.
Där kan man ju inte tumma alls. Så att, nej, absolut. Så att det handlar ju om att hitta liksom, testa saker med bibehållen liksom säkerhet, trygghet och funktion.
Det är väl snarare tillstånden för alkohol och sånt och mat. Där, det är väl där man testar mer än att säga så här, vi vill vara 200 i den här lokalen fast det bara får vara 150.
Ja, nej, men där går det ju inte.
Det vågar nog ingen ha på sin samvete.
Men är det så, har det inte ändå lättat på de här matreglerna? Det är i alla fall så som jag som lekman uppfattat att det inte är fullt lika hårda krav som förr.
Jo, men det går i den riktningen.
Okay.
Gör det. Mm. Absolut. Men jag tror det finns.
Men det här det med tillstånd fram till en viss klockslag och så, det är väl det som är kämpigt. Så jag drar igen bara, för det är bara för det jag sitter med surret på Stadsgårdsterminalen. Om man får ett 3-tillstånd och sen så liksom går det förbi fulla människor till Finlandsbåten nedanför, att det liksom kan så här blandas ihop. Mm. Ja, eller om de har också lokaler där som inte har ett tillstånd och serverar alkohol, men de hyr ut till en privat fest. Ah. Så att man liksom blandar ihop var folket kommer ifrån, vilket påverkar deras tillstånd. Så det är liksom, det är en snårig liksom djungel, och då ska man liksom överbevisa att det var inte våra gäster som var fulla nere på kajen, utan var faktiskt de här som skulle till Finlandsbåten klockan 8 på morgonen. Sånt trassel, och så ska man sitta och hålla på och jobba med det liksom på vardagarna.
Förklara för vem, men alltså, poliser då?
Ja, för då,
Jo, men de är ju på att kolla läget.
De kollar läget överallt. Och det är väl det som är en tråkig grej, det här med att man måste stänga. och liksom ha verkligen tillstånd att driva till ett visst klockslag och så.
Ja, intressant. Jag skrev upp några, jag måste bara... bra att du nämnde Malmö, för jag hade skrivit upp här, så här be om ursäkt för Stockholms fokuset. Eller inte be om ursäkt, bara så här, så är det för att vi bor och verkar här.
Men du verkar ju i Malmö, det är ju topp.
Ja, men det var bra, bra att höra. Och vi kommer prata lite mer om Malmö, tänker jag också. Och sen skulle jag också säga, ja, men just med så här, klusterlösningar som vi pratade lite om. Ja, men lite som man kan hitta här i Stockholm. Alltså i typ Slaktkyrkan, Hus 7, kvarteret, där det finns även, ja, några venues på samma plats typ. Det ger ju också förutsättningar för coola liksom, festivallika lösningar och sådana grejer. Så det är ju absolut. Det är många fördelar att ha på lite så liksom.
Ja, och nu finns den här solen och hos Oj och dem. Då kan man ju också tänka flera timmar där. Och inte bara.
De har gjort sådana försök ju, eller försök. Det var till och med en sån festival tror jag. Där man kunde köpa en biljett och sen vandra liksom mellan Slakthuset. Och, även fast de inte sitter ihop så liksom samma biljett gällde på.
Ja, men lite blockparty.
Ja, men exakt.
Blägg eller vad man ska säga.
Exakt.
Så man hittar ett serveringstillstånd som gäller.
Och det är det också.
I området.
Jag tror inte ens, i det här fallet var det liksom inte ens servering ute på gatan. Utan de hoppas biljett gällde till evenemang inne på Slakthuset. Ja. Eller på Slaktkyrkan. Eller sådär. Så en sån lösning liksom. Men sen typ såhär. BK här i Frihamnen. Just de vet jag när jag skrev om. Nu kanske det mest har varit större grejer där. Men jag, det ska väl gå att avgränsa. Läste jag i början i alla fall. Till en mindre del också. Som skulle kunna vara en klubb för.
Skulle det vara det kanske första rummet då från när man kommer från
antar,
med låg, där det är lite lägre i tak.
Kanske. Antar det. Så det går ju kanske inom en venue också att så här skärma av.
Ja, det känns nästan
Jo, men absolut. Och det är nästan, precis, som du säger, det är nästan det är ganska viktigt, verkar det som, för de aktörerna att kunna göra. För också om man har större, man kanske gör klubb och musik, men man kanske också gör konferens, för att det finns annan intjäning i det. Då är det ofta väldigt viktigt att kunna ändå jobba med att kunna slussa publiken till liksom i olika lokaler. Så att jag skulle säga minst två liksom rum jobbar man oftast med.
Just det. Kan man göra julfester? Julbord?
Kan man göra julbord? Ja.
Det är nu, men vad? Ja. Jag har banankompaniet, ja.
Ja.
Det är inte... Det har inte varit så jättemånga.
Det har varit lite nattenfester, lite klubbgrej, lite konserter. Jag vet inte vad man ska jämföra med, så här mycket eller lite.
Jag tror det kommer bli mer, tror jag. Om jag det är lite så här uppstart, har det varit. Och jag vet att man fortfarande jobbar med lokalen. Fortfarande. Så att, det kommer nog bli mer där. Men som du säger, nu har det mer varit större grejer och en hel del faktiskt just konferens och alltså fest, alltså privata fester, privata bokningar. Sådär. Men det kommer nog bli mer och bredare.
Det var fint liksom när man kom ut genom det rummet, kom ut och det var liksom vattnet precis utanför, så man kommer in från andra sidan när man inte tänker på hur nära man är vattnet och sen kliver man ut där på deras lilla terrass. Så är man liksom mitt bland cisternerna i vattnet.
Exakt.
Ja, men det är en cool väldigt miljö. Häftig miljö faktiskt. Internationellt vatten är det ju där.
Det också.
Så och där specialtillstånd ingen... för att ens få vara där under de här kvällarna. Det är okay. Egentligen är det andra tull. Det är... Ja, man är på internationellt vatten.
Det är staten
tydligen.
Som bestämmer.
Ja. Det är där kryssningsfartygen brukar lägga till typ.
Ja, lite så.
Kan man göra någon sån här utebar på vattnet så det blir taxfree?
Ja, just det.
Exakt. Då kan inte komma någon polis.
Exakt. Så flyttar iväg lite.
Ja, det är som på bland Monday Bar klubbkryssningarna som vi har pratat mycket om i den här podden. Det är ju men det är ju andra regler där ute, va? på Östersjön. Lite friare. Men jag tänkte, du var inne på det lite grann. En annan fråga, men ändå inte. Alltså, och kanske lite mer, inte lika konkret alltid, men så här, hur viktigt är det liksom med, ja, vad ska man säga, kultur i allmänhet, klubbliv i synnerhet i en stad? En stor fråga.
Ja, det är en stor fråga. Utan att svara personligt, alltså jag tycker det är jätteviktigt, såklart. Men också om man lyfter det lite då, så tror jag man kan konstatera att de flesta, ja, men många stora städer har funnit det vara väldigt viktigt. Man har liksom landat i att det är väldigt viktigt för, till exempel så vet vi, tänker jag, att städer slåss som så här internationell talang och var ska liksom folk bosätta, var vill man leva och verka och vara och sådär. Och då har det visat sig i undersökningar att vad som händer i en stadsdel efter klockan 18, vad man kan göra liksom utöver att jobba, är en av de viktigaste faktorerna för vad man väljer att slå sig ner. Om man har möjlighet att välja. Och då välja liksom kanske mellan hela Europa eller hur man vill se på det. Så att det visar sig väldigt viktigt. Man kan också prata om liksom ekonomi, nattekonomin.
Just det.
Man har tittat på det i London som man har kommit fram till att om det vore en bransch, om hela natten vore liksom en bransch, så skulle det vara liksom topp 5 branscher i England. Wow. Så att liksom det finns jättemycket pengar i det. Det finns jättemycket attraktivitet i det. Det finns jättemycket varumärkesbyggande i det. Mm. Men kanske ännu viktigare är att det finns ju väldigt mycket liksom, ja, men det sociala. Alltså det bygger social hållbarhet. Alltså mycket av det här som vi lägger i social hållbarhet är sånt som är helt synonymt med liksom vad kulturen gör. Som liksom inkludering och medvetenhet och de här värdena. Liksom. Så att jag tror man kan säga, det känns ganska så här utom tvivel att det är väldigt viktigt.
Mm. Ja. Och jag tänker att det är så starkt kopplat till bostadsfrågan också, om man nu får bli ännu tråkigare och prata om den. För att om du inte kan bo någonstans, om inte du ens kan attrahera liksom unga människor att bo här för att de inte får plats att bo för att jobba i någon kreativ näring eller så, då kommer de aldrig kunna gå ut och festa. Så att vi måste liksom servera både lokaler med oss också, kunna erbjuda bostäder.
Mm.
Jag jobbar på Whitefire som är ett stort kontor. Det var ganska många internationella arkitekter. För det har ju liksom varit kris i många sydeuropeiska länder. Greker, spanjorer. Och de kommer hit och bara, nu har vi gett det här landet liksom några år.
Mm.
Men det går inte. Vi hoppar runt, flyttar en gång i månaden. Det finns inget kul att göra på kvällarna. Hej då.
Mm.
Så är det ju liksom. Mm. Om någon kanske blir kär i någon, då är de kvar. Men när man mött dem i någon skog, på någon skogsrave någon gång.
Men liksom. Men då, ut. Men det finns inget roligt att göra här i stan, eller?
Nej, men jag menar att om det liksom är attraktivt både med nattliv och... Mm. Men då måste man också kunna bo här för att,
just det.
Att bli den här smältdegen. Mm. Det hänger ihop, det var bara det.
Liksom. Mm. Just det. Men exakt, jag tänker att ni är här både liksom... som professionella personer, men även som privatpersoner.
Alltså, jag har jättekul. Men det...
Ja, men jag menar så här, vad är din egen tanke om så här, hur viktigt är det liksom med närhet till kultur och klubb?
Jag tänker att det är skälet till att bo i en stad.
Mm.
Egentligen.
Mm.
Utan det så tror jag att det hade jag nog... bott med på landet.
Ja, exakt.
Inte för att jag längtar, men det känns som att det är liksom, för mig har det alltid varit det som är dragaren. Liksom. Mm.
Men hur vet man hur, liksom, hur nära vill... Det är svårt att prata om klubb specifikt, för jag fattar att det inte finns jättemycket alltid info och fakta gällande just klubb. Men så här, hur nära vill folk ha det? Vill de ha det i liksom, sitt eget hemmakvarter? Inte alla, i sig. Hur tänker folket?
Mm.
Vet man det? Vet ni hur folket tänker?
Alltså jag vet ju att man själv blir stressad om man ska till Jordbro. Om man får reda på att man ska till Jordbro.
För om man inte bor i Jordbro?
Ja, om man inte gör det. Då, för då är man ju helt plötsligt jätteglad. Men om man ska gå ut liksom, och få en location långt bort. Det är ju tråkigt.
Alltså, du tänker rave?
Ja, jag bara så här. Mm. Och samtidigt. Så är det ju kul för att man helt plötsligt hamnar på någon ny plats långt bort. Så att det är inte så här, allt måste ju inte ligga precis. Det måste ju inte vara trädgården och man bor på Södermalm och så knallar man dit.
Nej.
För det kan ju bli liksom nästan lite tråkigt.
Ja, jag tycker jag precis. Jag håller med dig nu.
Mm.
Men jag skulle inte hållit med dig när jag var 20.
Mm. Nej, precis. För då kanske den där taxiresan var så dyr så att... Ja,
ja nej, men då skulle jag nog... Du hade inga problem att åka till Jordbro, tror jag.
Du menade så.
Mm. Ja, exakt. Nu är det mer så här... Jag är mer bekväm nu, så tänkte jag att... Eller rent personligen.
Mm.
Så jag vet inte hur... Det finns ju också fördelar med att komma långt bort. Alltså, om man då tänker mindre, färre störningar, alltså färre grannar.
Man vet att här får vi vara i fred.
Det är också, ja men precis. Den grejen. Så det är ju en balansgång. Mm.
Ja, men det är väl det som är att, det är väl, därför är det väl naturligt att många klubbar växer upp just i de här, ja men kanske där slakthusområdet var för 15 år sedan, när det inte kanske lite grann fortfarande, men när störningskomponenten är ganska liten, men däremot spänningskomponenten är desto större eller sådär. Jag har aldrig varit här förut, fan vad spännande att vara i det här området och sådär. Och utmaningarna kommer väl, tänker jag, mer när man, ja men ja, när staden växer eller när man faktiskt har en ambition att så här, vi ska klara både och. Det ska kunna ligga, trädgården ska kunna vara kvar fast Södermalm växer, säger vi. Så den typen av, det är väl då det blir svårt, men också på ett sätt då det blir intressant också. Kan jag tycka.
Det finns ju ett område, förlåt, säg du. Nej, men du har inte...
nej, jag tänkte bara, det är väl det som funkar så pass mycket bättre i många andra europeiska storstäder. Om man tar Barcelona till exempel, att det kan samsas med en fet nattklubb i ett bostadskvarter. Eller en livad bar som stänger 8 på morgonen i ett bostadskvarter. Och allting ligger liksom i någon typ av city. Sen är det ju så jävla stort så att det blir liksom utspritt ändå. Och det är väl kanske det i alla fall jag personligen kan sakna i Stockholm, att det blir antingen Spybar eller Skogsrave i Jordbro.
Mm.
Att det är lite de två. Nu har ju det blivit mycket, mycket bättre på de senaste åren.
Mm.
Men tillbaks till det undersökningen att folk vill kunna ha roligt där man bor.
Ja.
Men vad kallar de det där i London? Agent of Change. Alltså att man jobbar med så här, vem var här först då? Vad är en livlig pub? Även om vi bygger nya bostäder.
Ja, ja, ja.
Då kommer ni inte få kunna klaga. Det funkar ju inte riktigt med vår lagstiftning. För att du kan sitta med din decibelmätare och klaga oavsett. Och därför är ljudzonen i Malmö också problematisk. Liksom.
Nej, men så det fort är
någon
svårt.
Bor har man de rättigheterna. Mm. Då måste man liksom plocka bort den lagstiftningen. Liksom.
Ja, det verkar som att det krävs typ lagändring för att det ska ändras.
För det boende är alltid överställt.
Ja, alltså man, precis. Det här med vem som kom först är liksom inte en faktor. Utan när du väl bor så har du rätt, som alla andra som bor någonstans, till vissa liksom ljudnivåer och sådär.
Just det.
Och nej, men det verkar lite
utmanande. Då tycker jag ett tråkigt område då som borde kunna ha blivit, eller som jag hoppas kanske lite på fortfarande, men ändå bara pyttelite. Det är gamla Hagalund, där bastun var ett tag i det här bageriet. Nu har man ju rivit det gamla bageriet. För att man ska bygga. Har du jobbat något med det?
Nej.
Det är Humlegården som håller på där och har köpt från Svenska kyrkan. Men det är några så här, det är någon bilmäck som är kvar. Han äger fortfarande sin liksom lilla fastighet som är mellan Blåkullahusen och det här kyrkogården och det. Där ligger ju så här järnvägsspår, du kommer aldrig kunna bygga bostäder närmast där ändå. Det hade mycket väl kunnat ligga kvar den här knäppa bageriet där man hade en bastu in i någon...
De gick vilse.
Men det är väldigt, det är liksom lite sorgligt att det inte förvaltades på samma sätt som Nobelberget, att man vävde in liksom den pågående, och det är ju jättemycket pågående, och vad man har gjort är man försöker lite som man har gjort i Göteborg också med något Kvillebäcken, att man säger, ja man kartlägger exakt det som pågår, men man, det känns inte som man gör något med den informationen. Så här. Ja. Åh, vad härligt, vi skriver en bok om de konstnärerna som har sina ateljéer här nu. Bara check, då har vi gjort det.
Mm.
Och sen, det är liksom lite sorgligt bara. Mm. Men det känns väldigt Solna, så att jag ska...
Men vi var ju på det förr, så här, vill man göra det från scratch eller inte? Mm. Och det är kanske en annan fråga om man vill bygga klubben från scratch. Men du tror det finns jättemycket att göra om man liksom redan, när man börjar driva detaljplan, alltså redan väldigt, väldigt tidigt börjar fundera på om man ändå vill ha den här typen av verksamheter kvar. För då, det går ju, det finns ju ändå saker att jobba med.
Mm.
Som till exempel var saker ligger. Och det ska jag säga, det gjordes faktiskt i slakthusområdet där vi tog över det. Nästan det första vi gjorde var så här, vi tror ändå på att liksom blanda in kulturen i det här. Då kanske vi måste flytta vissa bostadskvarter som låg liksom dikt an där vi trodde att klubb och restaurang och det där skulle ligga liksom. Mm. Och ja, men då kanske det är bättre att det är kontor eller möjligen hotell eller någonting. Så man kan jobba med zonering, man kan jobba med faktiskt ställa lite högre krav på byggteknik i vissa delar. Att här måste du bygga mer ljudtätt då, enkelt sagt.
Mm.
Och sen akustikgrejen, vi var på det med trädgården innan och sådär. Och sen tror jag en fjärde grejen, förväntningar.
Mm.
Att man är tydlig med att så här, även om det inte har lagstöd, för det har, vad jag förstår, inte. Men att man ändå försöker att så här, kommunicera att här, nu flyttar du in en kulturstadsdel. Mm. Det här är faktiskt lite annorlunda. Mm. Ska du vara här så är det för att du gillar att det liksom, det händer saker här även kvällstid. Så där.
Att det är lite liv och rörelse.
Management
eller, annars kan du bo i Barkarby, staden.
Ja, när man liksom bara hantera förväntningarna lite grann. Så jag tror det finns jättemycket att göra. Oh. Lagstöd eller ej.
Mm. Men sen är det ju i den här stan, beroende på liksom tillgänglighet och pris, det är inte alltid man liksom väljer exakt vart man vill hamna heller.
Så är
Och så. Men men precis, Slakthusområdet är intressant. Och så här, för det är också, ibland är det ju skillnad på liksom att prata kultur i allmänhet och så här, klubblivet i synnerhet. För att man kan ju kommunicera kulturstadsdel och folk kanske tänker, ja men vadå, max konsert till midnatt liksom.
Mm.
Det är en skillnad på kanske den acceptansen.
Mm.
Och klubb till 03 eller 05 liksom. Samtidigt, om man ska vara cynisk mot, ja men kanske, nu jobbar inte du på Atrium Ljungberg längre. Så, så kanske om Atrium Ljungberg kommunicerar så här, ja men Slakthusområdet ska bli en kulturstadsdel. Och så kommer det, okej men Slaktkyrkan är kvar, de får köra konserter, men inte klubb. Då kan man ändå säga så här, ja men kolla, det är kultur.
Mm.
Ändå är det inte klubb.
Mm.
Så det är ändå så här, det är farligt ibland att prata för luddigt, för då så missar man så här, de speciella förutsättningarna som ändå så här, klubblivet kräver, typ. Kan det vara ett problem, liksom? Eller för vem menar jag då? Jo, alltså så här, ja, men kan det vara, för jag antar att det är problematiskt att ha en nattklubb till 03 eller 05 mitt inne i ett bostadsområde.
Mm. Jo, men det tror jag att det är.
Mm.
Nej, men det kan nog vara ett, eller jag tror att det finns, den risken finns ju hela tiden.
Mm.
Att det inte blir som man har utlovat, eller att det till slut visar sig att de boende klagade ändå och nog mycket för att man skulle välja att, eller bli tvungen att lägga ner eller någonting.
Mm.
Så jag tror att den är nog svår, som det ser ut i Sverige idag är det nog väldigt svårt att vaccinera sig mot det, jag tror inte det går.
Riktigt. Man kan ju fundera, ja förlåt, säg klart.
Nej, men jag tror att det man kan göra är att jobba med förutsättningarna så mycket det går.
Mm.
Och bara se hur att bygga bort då en del av de här konflikterna från början.
Mm.
Eller tänk, zonera bort dem, bygga bort dem, akustera bort dem.
Mm.
Eller förvänta bort dem, så att säga.
Mm. Vad skulle du säga, Anna?
Jag tänkte på att också så här, vem som äger de specifika, liksom, det är oftast flera fastigheter i en stad. Nu är Atrium Ljungberg har ganska stor, men så småningom kommer det att vara BRF-er och just de det. Kanske säljer av den här klubblokalen. Alltså att tänka de termerna, Ibiza, jag har inte varit på Ibiza så jag vet inte. Men jag kan tänka mig att vissa, de äger kanske sina egna byggnader då. Att man har rådighet över sin egen byggnad.
Mm.
Att det kan också påverka hur man... Det här risken att man skruvar över till bara konserter för det är så skönt och enkelt.
Mm.
För till exempel Atrium Ljungberg. Ja, vi gör ändå kultur. Mm. Vi kan köra lite Banks-utställning bara, för då är det bara på dagen.
Mm.
Eller som mina föräldrar som driver festlokal. Nu har de mest begravningar och dop, för det är så... Det är enkelt när man blir gammal. Det blir inte så sen, inga bröllop.
Det stör inte så mycket.
Nej. De tjänar fortfarande lite pengar, men just det är inte lika stökigt. Men så det är ju också det. Vem har råd att äga sin egen? Då måste man ju ha en viss omsättning och storlek på...
Ja, men den där är jätteintressant.
Men då tänkte jag på typ som Botanica där nere i Örnsberg. De har ju sin egen... Jag kan för lite om jag inte koll.
Mm, just det. Nu pratar vi liksom en medlemsklubb.
Ja.
Som äger sin egen lokal.
Precis, och jag vet faktiskt inte mer än så. Men även i Göteborg var jag på något. Prata om en annan stad.
Mm, ja, bra.
Men det är ett skivbolag tror jag som heter Sträck.
Mm, det låter bekant.
De har en, alltså där var jag på en fest i deras, där de sitter liksom. I något industriområde bredvid någon Bauhaus,
typ. Mm.
Bilmäckar, så. Men där var det ju, då rådde de ju över sin egen liksom.
Just det.
Venue.
Men man ägde fastigheter liksom. Ah.
Sen var det ju inte någon vit tillställning. Så.
Nej.
Men...
Men man det där tror jag är, jätte, jag tror det där är väldigt intressant framåt, att hitta modeller att äga eller i alla fall deläga.
Typ som din fastigheter. Lokal här.
Exakt, där vi klubbkällaren.
Mm. Ja, det finns en källardel lämplig för klubbanda i mindre skala.
Potentiellt Stockholms minsta klubb.
Ja, den, exakt.
Vi kommer.
Bra USP.
Ja, ja verkligen. Ja, men det är ju,
just det, det var ju det som saknade.
Exakt.
Mm. Exakt. Det är en bra PR-vinkel, verkligen. Nej, men så här, i slakthuset igen då, eller i slakthusområdet, kommer det liksom, är det någon som vet hur det liksom kommer se ut? Alltså går det, kommer det gå att ha en klubb där överhuvudtaget? Eller kommer, alltså, kommer det vara kontorsfastigheter närmast då? Eller hur, liksom, hur bygger man, hur, på vilka sätt konkret kan man liksom göra det? För då får flödena inte, om jag tänker hur folk, om jag tänker hur folk agerar och tycker och klagar, då får ju heller inte liksom vägen dit gå förbi en BRF.
Just det. Nej, men du är på det där.
Och så vidare.
Alltså, det är ju så man har försökt resonera då, både i liksom vad som ligger var, alltså hur nära ligger BRF-erna, klubblokalen, men också var är kön och var är utsläppet.
Precis.
Och var, alltså, så alla de där grejerna skulle jag då säga att man försöker att förebygga då.
Mm.
På ett ändå ambitiöst sätt tycker jag. Sen hur långt det kommer att räcka, ja, det är jättesvårt att sia om.
Exakt, nej men det är ju ingens fel, men jag vet bara, så kommer någon att gå och kissa i en gränd och så alltså det krävs lite för att så här, dra igång klagomåls i min erfarenhet.
Och då klagar man inte på Berns när någon går och kissar i en gränd, för där har man kissat i 100 år i gränd. Eller liksom, ja, så det är väl lite så här, det gäller bara, exakt. Vi kissade här före. Det var,
men det är därför man sätter upp skyltar som säger just Strindberg kissade här.
Ja,
det är liksom expectations management.
Exakt.
I nya områden.
Ja, men det är lite,
ja, men det där kan man ju på riktigt nästan leka med.
Då har du lyssnat på den första delen av vårt samtal om staden, kulturen och klubblivet. Den andra delen kommer redan nästa vecka. Så tack för den här veckan. Ha det bra.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.